har jag med mig tre redaktörer som har recenserat varsitt aktuellt verk. Det blir en kritikerkvart här med Thomas Jansson, Julia Ebbe och Anna-Sofia Nylund. Och det ska handla om Ellen Strömbergs nya bok Hösten från helvetet, Ebba Blaus dagbok. Det ska handla om föreställningen This is not Stalker som sätts upp av teater Sirius och tv-serien Hundarna, Jens Lapidus senaste gåva till tvn. Och jag tänker att vi börjar hos litteraturen.
Mm-hmm.
Ebba Blaus dagbok. Ellen Strömberg, hon är ju Augustprisvinnare i den här genren, det vill säga ungdomsroman. Augustpriset har hon fått för Vi ska ju bara cykla förbi, som också har blivit en hyllad teaterpjäs på OST. Då undrar jag, Julie, håller hon fast vid tonträffen i den här nya boken?
Jag skulle ju säga det, men så är jag inte heller en 12-åring som går på sexan. Så att ur det perspektivet är det svårt att bedöma. Men jag skulle säga att Ebba Blaus dagbok träffar ton och tema jätteväl för den ålder och den målgrupp som hon skriver om och för. Det handlar om Ebba Blau som börjar på sexan och nu har hon exakt då det här skolåret på sig att bli cool. För sen ska hon flytta till Sverige och hon kan inte vara den där tönten som flyttar till Sverige. Och för att bli cool så börjar hon skriva dagbok, för det har hon sett på TikTok att det ska man göra, journaling. Och hon försöker komma igång med så här hudvårdsrutiner och sminkning och sånt här som nu inte riktigt håller då, eftersom hon inte egentligen är så jätteintresserad av det, men det är sånt man måste göra för att bli cool. Och sen skulle hon ju då behöva en pojkvän, för att det behöver man också om man är cool och om man ska stiga i rang. För hon är ju en ganska sån här klassisk underdog i den sociala hierarkin i den här typen av berättelser som skildrar skolmiljöer i tonåren. Nu handlar det ju om 12-13-åringar, så de är ju ganska unga, men det är på något sätt här det börjar redan. Mm. Hon är, ska man säga, längst ner i näringskedjan, och där högst upp finns Lydia, den coola tjejen, och hennes två hantlangare. Och ganska snart, tidigt i boken, så blir de faktiskt alla vänner. Ebba och Lydia och deras liksom respektive gäng tvingas dela rum på lägerskolan, och efter så blir de kompisar, men sen börjar det uppstå sprickor när den där interna sociala hierarkin börjar söka sin form.
Mm. Några särskilda styrkor eller svagheter i den här romanen som du vill lyfta fram?
Jag tycker den har mest styrkor. Framförallt så är den ju helt jätterolig, också som en vuxenläsare, och det känns inte heller. Alltså jag var lite rädd för att, oj nej, är jag nu liksom som Ebbas mamma som skrattar åt henne när hon är liksom så, för att känslorna är ju så himla stora. Allting är ju på liv och död. Allting är antingen att liksom livet är ljuvligt och underbart och äntligen perfekt, äntligen har mitt nya liv börjat, och sen nästa dag är det liksom nattsvart, att allt är slut, livet är förstört för att man till exempel har klippt en full lugg eller liksom. Och det är ju lätt att som vuxen på något sätt sådär reagera med ett skratt, för att man både känner igen sig, för jag menar, alla har vi varit där. Jag minns när jag läste den här boken, plötsligt otroligt arg jag var när jag var 12. Det smälldes mycket i dörrar och diskmaskinsluckor och sånt hemma hos oss. Mm. Men liksom också de här tvära kasten. Mm. Så det är igenkänningen, men sen också liksom, det är ju orimligt ur ett vuxenperspektiv. Det är ju orimligt stora känsloreaktioner. Men det kändes ändå inte elakt att skratta det på något sätt, för att det roliga ligger liksom i hur Ebba sätter ord på det. Och hon är ju också, liksom, själv vet hon ju att hon är rolig. Det är ju liksom hennes styrka på något sätt. Hon tycker själv att hon är ful, hon är ganska okul, men åtminstone är hon rolig. Och hon är rolig, hon är jätterolig. Sen är ju Ellen Strömberg också rolig och skriver fram den här berättelsen på ett jätteroligt sätt. Om jag skulle få läsa, jag vet pyttelite.
Ja, men gör det.
Så det här är en situation där Ebba har fått en pojkvän. Han heter Romeo och han går i konstskolan och han är en konstnär själv. Och Ellen, förlåt, inte Ellen utan Ebba, vill också hemskt mycket gärna vara en konstnär själv. Men hon grubblar ganska mycket i det här skedet över varför det alltid är hon som skickar meddelanden och aldrig han. Att det alltid, han svarar nog med något hjärtemojer, men det är aldrig han som tar initiativ. Och så inleder hon torsdagen den 14 november. Kära dagbok! Wow, det funkar verkligen. Romeo har skrivit en massa kärleksförklaringar sen i tisdags, utropstecken. Skoja bara, vi har inte hört. Där hennes strategi då alltså var att bara sluta skriva, så skriver han nog. Och det gjorde han då alltså inte. Funkar inte. Hon är rolig. Och det tycker jag är en av de där stora styrkorna. Sen är den ju jätte också rörande. Och jag vet inte om det är någon sån här, vet du, premenopaus som är på intåg eller någonting. Men jag har också haft tårar i ögonen när jag har läst den här boken. Mm. Alltså det finns liksom scener som... Det är många fina stunder.
Hösten från helvetet, Ebba Blaus dagbok av Ellen Strömberg. Alltså. Då går vi vidare till teatern. Thomas, du har sett This is not Stalker av teater Sirius i Helsingfors. Ensemblens första premiär i teaterns nya hem på scen Konepaja i Valgård. Och pjäsens titel syftar på ryska Andrei Tarkovskis kultfilm Stalker från 1979. Thomas, ta oss in i vad det handlar om.
Det finns ju två plan. Dels den här filmen som handlar om tre män som i en dystopiskt ruggig förfallen industrimiljö försöker hitta fram till den mytomspunna zonen där allas drömmar ska gå i, där, ja, eller ens drömmar ska gå i uppfyllelse. Och så har vi då Sirius Teater som i 5 år sägs det har försökt få rättigheterna till den här berättelsen för att sätta upp den på teater i svensk Finland. Men där har de inte lyckats med. Det är ju lite jobbigt att hitta rätt person i Ryssland för tillfället. Så efter 5 års jakt så har de nu bestämt sig då för att vi gör den på vårt sätt. Och då gör vi en historia om 4 skådespelare som försöker få rättigheterna till Stalker. Det är liksom den här ramen. Och då har vi då dessa 4 skådespelare som har sina egna namn, inga rollnamn. Paul Olin, Cecilia Paul, Paul Hollander och Wilhelm Grotenfeldt som har fastnat i ett förhörsrum mellan Georgien och Ryssland där den dominerande funktionen innehas nästan av en högtalare som med ojämna mellanrum frågar why are you here? Där dessa 4 människor försöker komma in i Ryssland och försöka kommunicera med den här högtalaren så är det mest den frågan man får tillbaka. Året är nu då 2037 så att man har ett lite futuristiskt perspektiv på det hela. Men förstås kommer man inte längre än till det här förhörsrummet som kanske är på riktigt men kanske också är en del av ett rollspel som Paul Olin säger sig ha hittat på. Så det är en sån här lite oförutsägbar, konstig, dystopisk miljö som man bygger upp där på scenen. Jag tror jag kallar det för existentiellt ingenmansland. Och det fick mig ju nog snabbt att tänka på Samuel Becketts 1950-talspjäs I väntan på Godot. En sån här absurd miljö där 2 människor väntar på någonting. Här väntar man på att få komma in och ingenting händer. Det jag sen hade hoppats eller räknat med på något sätt att den här föreställningen sen skulle handla om är väl en sorts, vad ska vi säga, dystopisk djupdykning i stora existentiella frågor. Det vill säga det som filmen hade. Att man liksom med 2020-talets erfarenheter skulle gräva sig ner i 1970-talsstämningar.
Mm. Men du får inte då?
Nej, jag får mer än just det här, en absurd, komikfylld vibba.
Ja.
Som jag tänker mig har att göra med att, eller det känns som att mycket av den här texten har improviserats fram. Och det är på gott och ont. Det blir ett jättefint flyt. Skådespelarna är härligt närvarande i det de gör. Men den här djupdykningen liksom saknas. Det jag tänker mig att, jag menar David Sandqvist har nyligen regisserat en pjäs av Otto Sandqvist på Teater Jurka, Flamingon Punainen Unelma, som hade lite de här samma elementen, en form av väldigt absurd miljö och väldigt rolig. Men den var skriven av en dramatiker, så att varje, liksom, även om flytet fanns där så fanns det, man hade skrivit igenom den här texten så många gånger tills den blev rätt och tillräckligt. Liksom de här pusselbitarna passar ihop. Men här känns det som att man nu inte har jobbat tillräckligt mycket på texten för att hitta det här djupet. Så djupet saknar jag. Men i övrigt tycker jag det är en underbar föreställning.
Mm. Jag undrar när du sa det där att Sirius i flera år har försökt få rättigheten att sätta upp Stalker som pjäs. Är det faktiskt så eller är det liksom en del av... berättelsen?
Jag tror, nu har jag ju inte sett någon e-mail-kommunikation, så att, men jag har i flera tillfällen nog under de här åren stött på Paul Åhlin som har berättat att det här är på gång. Så det där, och vad jag nu har sett i, vad andra har skrivit också, så ut, jag tror faktiskt det är på riktigt sant.
Den backstoryn stämmer.
Ja.
Men jag tänker att det på något sätt också blir en del av, eller låter det som, liksom, eftersom själva pjäsen i sig är en sån här byggd liksom lager på lager av på något sätt...
Metateater.
Ja.
Ja, definitivt. Alltså, allt börjar med en färdigt inspelad röst som berättar den här backstoryn, hur liksom det här gänget, de jobbar och de familjerna ger upp, lämnar dem för att de inte orkar mera, och Finland lämnar dem för man får ju inte sån här relation till Ryssland mera, så det, de är helt utkastade ur samhället, men de vägrar ge upp. Och nu har de kommit till den här gränsen till Ryssland. Mm. Så att vi har den här backstory, det ges ett sån här metaplan också till oss i publiken.
Du skriver, Thomas, i din recension att det här är en föreställning som under detta finlandssvenska spelår smakar något helt eget. Kan du lite öppna upp det här?
Något helt eget, dels, vad ska vi säga, den här fantastiska, fantasifyllda bygget är på något sätt någonting som jag inte sett någon annanstans. Man är oförutsedd, man vågar göra någonting som ingen vet vad det ska bli. Man är också i själva föreställningen där du sitter på läktaren, så har du ingen aning om vad som kommer att hända om 5 minuter. Vilket jag tycker är cool. Det är sällan jag har upplevt något sånt under det här spelåret. Mm. Och på något sätt det här flytet och det här skådespelarnas närvaro, allt är speciellt. Och Sirius Teatern har ju på något sätt gjort sig känd som en teater som vågar hitta på lite vad som helst. Och så ser man hur det går. Och den känslan saknar jag i mycket av finlandssvensk teater för tillfället.
This is not Stalker heter föreställningen alltså och går på Sirius Teatern i Helsingfors som bäst. Och då... Sist ut har vi hundarna. Jens Snabba Cash Lapidus är aktuell med en ny serie som nu går att se på arenan och handlar om advokatvärlden. Och Anna-Sofia, du har recenserat den här. Är du ett fan av Jens Lapidus?
Bra fråga. Jag vet inte nu om jag skulle säga att jag är ett fan av Jens Lapidus. Jag minns att jag såg de här filmerna, eller den här första filmen då i tiden, och sen har jag sett den här serien Snabba Cash. Den tyckte jag faktiskt var ganska bra, den överraskade mig. Men den filmen kommer jag ihåg att jag inte kanske liksom den här genren som han har sysslat med har inte liksom fallit så mycket i min smak. Men det betyder inte att jag inte gillar den här serien. Det är liksom en advokatserie och där är jag ett stort fan av så här 90-tals rättegångstriller. Alltså det är liksom sån här att ska man ha en chill söndagkväll så då letar man upp en riktigt god gammal 90-talstriller och sätter på den. Men de så är ju ofta så där fokuserade på själva rättegångarna och de här fallen, och det är alltid det som är det där spännande då, att kommer de att hitta sanningen och kommer liksom ondskan besegras. Och i den här då, hundarna, så är inte fokusen på det, utan här är faktiskt fokusen mera på de här försvarsadvokaterna och deras privatliv versus då jobb och hur de liksom då påverkar varandra. Hur privatlivet smyger in i liksom deras olika fall och hur också då de här fallen går över på deras privatliv. Och det tycker jag faktiskt är en bra sak och jätteintressant i det här fallet. Ja.
Och Jens Lapidus, han är ju själv jobbat som advokat och han är utbildad jurist. Känns det trovärdigt det här manuset? Alltså, jag vet att du inte är jurist själv, men som tittare.
Absolut som tittare. Jag tycker faktiskt att det är också en av den här seriens styrkor, att det känns jättetrovärdigt. Och sen när jag också har lite så där gjort research kring den här, inte föreställningen utan serien, så har jag också läst att både liksom skådespelarna, manusfattaren, för den är alltså då skriven av Frans Wiklund och det är en idé av Jens Lapidus, men de har gått tillsammans med Jens Lapidus och manusfattaren och regissören på rättegångar och de har snackat jättemycket med både försvarsadvokater och då åklagare och satt sig otroligt mycket in. Och det tycker jag syns både liksom i manuset och i kanske också skådespelarprestationerna. För att det som är den här seriens styrka är faktiskt karaktärerna och skådespeleriet, skulle jag säga. Mm. Att det är liksom karaktärerna, det är både också just väl researchade och det förstås liksom, eftersom det är en serie så är de dragna till sin spets. Att där finns, vet du, allt från den här helylle killen och den här, vet du, rikemans sonen som är ute efter framgång. Men ändå så är de väl spelade och jag tycker att de lyckas liksom spela på ett sånt sätt så att de inte spelar ut den här undertexten.
Ja, just det.
Som jag i många fall ibland irriterar mig på i serier.
Jag såg ett par avsnitt av den här helt nyligen och det som, alltså jag skriver under allt du säger, men jag tyckte paketet på något sätt var så oerhört formaterat. Jag tittar på den på en laptop och det är ju så massa extrema närbilder av de här ansiktena att jag måste rygga tillbaka för att på något sätt kändes det som att den här är gjord för mobiltelefonen nästan. Mm-hmm. Och allt just de här extrema närbilderna formaterat också för att de här personerna är så överdrivet tydliga på något sätt, typer. Mm. Och också det här bildspråket var jättesnabba klipp och lite hopp ut dit och hopp in och ja, nästan överdrivet formaterat. Samtidigt så det här innehållet var jätteintressant som du också sa. Men paketet kändes...
Om jag bara kommenterar så jag tyckte faktiskt att det var någonting som jag tog upp också. Att jag gillade att det var filmat med handhållet. Det är jättemånga närbilder och det kräver jättemycket då av skådespelarna. Och då tycker jag att de lyckas av med det. Och det andra är att varje liksom liten min så får både publiken... eller tittarna då, att tolka vad det är de riktigt menar. Och det här på något vis gillar jag. Och det är någonting som jag inte tycker att jag har sett på en stund. Alltså det är ju inte som nytt, men det är ändå så här att okej. Okay. Och det är ju det som också på något vis skapar trovärdighet. Och det är kanske just de här handhållna och tempo som gör att det blir lite mer så där dokumentärt, trots att det är väldigt skriptat.
Serien Hundarna alltså, den går att se på arenan just nu. Tack Anna-Sofia Nylund, Julie Ebbe och Thomas Jansson.